Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Vilken fantastisk psalm och sång att få sjunga och påminna sig om löftena. Och så hängde det ju verkligen ihop med söndagsskolan och Abrahams berättelse. Tack för det gänget som leder oss i sången. Vi har ju nu stigit in i fastan. I och med askonsdagen i veckan så har vi fått gå in i den stora fastan och den långa förberedelsetiden som har sin tydliga riktning fram mot påsken. Och det är också det här tillfället idag där vi får läsa om det tillfället eller den stunden som på någon mån fick inleda Jesu offentliga tjänst. Den tjänst han fick stå i ett antal år och som vi kan läsa och ta del av i evangeliernas berättelser. Och det var ju hela hans livs riktning att ha vägen med fokus mot påsken i Jerusalem där han får ge sitt liv för den här skapelsen och för dig och mig. Det är tillfälle också där Jesus han får ledas in i en lång fasta. Och vi ska läsa tillsammans evangelietexten från Matteus evangeliet. Och bär dina ben dig och du orkar så står vi upp tillsammans, annars så blir du sittandes. Det går lika bra det. Vi vill läsa tillsammans i Jesu namn. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom, om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sen tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett högt berg, mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg Satan. Det står ju skrivet, Herren är Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglarna kom fram och betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ska du ha sitt. Jesus fördes ut i öknen, ledd av anden. Jesus får vi ju veta och påminna oss om. Han är 100% Gud. Men han är också samtidigt 100% människa. Sann Gud och sann människa. Så att Gud själv blir ledd ut i öknen kan man säga. Ledd av anden så får han stiga in i den här ökenvandringen. Som inte är en sån här safarivandring som vi kanske kan göra när vi touchar någon öken någonstans och tycker det är mysigt att bege sig ut och titta på stjärnorna. Utan det är en sann ökenvandring. En tuff vandring, tuffa dagar. Och detta är ju inte den första ökenvandringen som dyker upp i Bibelns berättelse utan de återkommer, inte bara i Bibelns berättelse utan precis som du sa Malin, också i våra liv. Den där ökenvandringen, dödsskuggans dal, som kan vara så tuff att ta sig igenom. den gör sig påminn på olika sätt. Långt tidigare så har ju hela folket blivit ledda ut i en ökenvandring när de befriades ifrån fångenskapen och slaveriet i Egypten. Då så leddes de av Gud ut i öknen. Och det står att de fick göra den här ökenvandringen för att tuktas, att fostras av Gud, och att Gud fick pröva deras hjärtan. Litar ni på mig? Håller ni er till mig? De är ledda av Gud både dag och natt på ett påtagligt sätt. Och de får vara med om så otroligt många mirakler under den här ökenvandringen. De är omslutna av Guds omsorg. Han ger dem föda, mannat som ligger på marken, vaktlarna som ligger där och vattnet som sprang fram ur klippan. Och på olika sätt så förser Gud hela tiden. Men ändå så tappade folket tilliten till Gud om och om igen. Och så får Gud ta tag om folket och rikta om deras riktning och så på nytt får göra nya försök. Under den här ökenvandringen så beger sig Mose upp på Sinai berg vid ett tillfälle och för att ta emot Guds ord, Guds tilltal till folket, det vi kallar lagen, orden. 40 dagar, det kommer igen rätt ofta det här, 40 dagar. 40 dagar så befinner sig Mose uppe på Sinai berg. Och folket står nedanför berget och de kan ana Guds mäktiga närvaro i form av att molnet som liksom omger hela bergstoppen. Men ändå så händer det som inte får lov att hända. Nere i lägret så börjar folket återigen knota och de börjar tillbe det skapade istället för skaparen. Och det är någonting som de har skapat själv. De gjuter sig en guldkalv och så tillber de den här fruktbarhetens gudabild från gamla tider i Egypten. Och så tappar de bort sig igen. Om och om igen. Nu får vi möta Jesus i den här ökenvandringen. Och han får också stiga in i den här öken under 40 dagar, kanske präglad av en het sol som gassar och nätter som är inte svala utan iskalla. Det kalla ökenklimatet gör sig påmint. 40 dygn. Och det är 40 dygn där han också fastar, står vi. Eller läser vi. Under 40 dygn så fastar han. Ändå så vill jag ställa mig den här frågan. Undras vad Jesus han stoppar i sig? Undras vad han går och tuggar på under de här 40 dagarna? Han fastar ju från mat. Det är något annat han tuggar på. Är det någon som är gammal nog att komma ihåg den där slogan, som reklamslogan som löpte på tv-apparaterna? Du blir vad du äter. Kommer ni ihåg den? Det var inte något chipsföretag eller någon godisgrej, utan jag säger inte vilket, för då kanske det här går ju sändning så det blir ju reklam. Då får man blurra texten. Du blir vad du äter. Och det ligger mycket i det. Det är avgörande vad vi stoppar i oss. Jesus är ju lite tidigare än det här företaget och faktiskt har kommit på detta. För han säger att det hjärtat är fyllt av, det talar munnen. På något sätt, det vi fyller vårt hjärta med, det talar munnen. Ibland så undrar man ju att man kan säga några bra grejer överhuvudtaget. Men det är väl hur jag känner mitt eget hjärta. Vad Jesus han tuggar på kan vi få en aning av när vi läser på vilket sätt Jesus svarar frestaren, djävulen. Han svarar med Guds ord. Och vi kan ana att Jesus kanske har gått speciellt och burit femte Mosebok i sitt hjärta, idisslat de här orden, inledningen av femte Mosebok, som faktiskt gör en tydlig koppling till den där ökenvandringen som folket hade gjort innan. Hur Mose hade fått ta emot lagen och hur de fick leva i Guds omsorg under den här ökenvandringen. Det är kanske 10 första kapitlerna i femte Mosebok. Han griper tag i det som är en tillgång för oss alla i prövningens stund. Nämligen Guds ord, andens svärd. Var beredd att dra vapnet. Jag tänker på sången vi sjöng. Löftena kunna ej svika. Det kan se alldeles hopplöst ut, men löftena sviker inte. Den här boken, Guds ord, är så matad med löften som du kan få tillräkna dig. Tuggar vi dem, äter vi dem, idisslar vi dem på ett sånt sätt så att vi kan hugga tag i dem när prövningens stund slår till. Jesus, han gör det. Han svarar djävulen med citat ifrån femte Mosebok. 40 dagars fasta. 40 dygn. Jag vet inte, vi har ju nästan svårt att klara av att fasta från lunch fram till middag på kvällen. Man ska ha en fika mitt emellan. Går man in i lite längre frestelse, fastan i sig kan ju vara en prövning. Och så jag kommer att tänka på det, Janssons frestelse, den hade jag nog gått och tänkt på. Här är det en annan frestelse som kommer. En annan prövning för Jesus. Det står att han efter 40 dagar blev hungrig. Jag tänker, han måste ju ha varit så mycket sann människa, så han måste ju ha varit hungrig långt tidigare. Men jag tror att det lyfts fram på det här sättet för att påminna oss om hur det lätt kan vara att lära känna igen kanske den ondes, djävulens list och strategi att försöka angripa när vi är som svagast. Eller slå an och försöka angripa där mina sprickor i lerkärlet är. När jag är hungrig, när jag är trött och utmattad, då vi kanske är som mest sårbara, då kommer han, slår han. Sen så tror jag att vi kan lära oss också någonting av den ondes list och försöka att förleda oss och tappa tilltron till Gud. Det är att så in misstro. Här så kommer den onde och säger till Jesus: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Och lite längre fram så säger han: om du är Guds son, så kasta dig ner. Om du är Guds son. Det har bara gått några veckor sedan Jesus döptes. Och nere vid Jordanfloden så får han se och höra hur fadern talar över honom. När den helige ande landar över Jesus och fadern bara ropar ut: detta är min älskade son. Lyssna till honom. Följ honom. Jesus vet ju vem han är. Och det är som att också den onde vet vem han är. Men om du är Guds son, då kan du ju göra så här. Du kan förvandla de här stenarna till bröd. Men Jesus svarar med Guds ord: ja, människan ska inte bara leva av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Återigen en koppling. Han har gått och tuggat på Guds ordet. Han som själv är ordet. Det här är som att den onde redan här nu vill göra allt för att få Jesus att komma ur bana. Vad du än gör, jag måste få honom att inte tar vägen upp mot korset. Han vet ju inte vad som ska komma där. Men vi hör ju de här orden också som ett sista desperat försök från den onde. När Jesus hänger på korset så ropas det från folkmassan: om du är Guds son, känner ni igen det? Om du är Guds son, så stig ner från korset. Han hade all makt att kunna göra det. Han hade all makt att kunna förvandla de här stenarna till bröd och mätta sin hunger. Men han visar på att Gud har en annan väg än att visa på stora mäktiga mirakler och få folkmassorna att häpna över att han kastar sig ner från tempelmuren och fångas upp av änglarna. Han har lidandets väg. Den här onde, djävulen som är ute efter att förgöra, som också är ute efter ditt och mitt liv, tyvärr, en luren. Ibland så kallar man honom också lögnens fader, och det är med rätta. Och det är som att lögnens fader har också som en strategi att blanda lögn, halvsanningar och ibland faktiskt plocka in sanningar. När han frestar Jesus här så hugger han ju tag själv i Guds ordet och säger och citerar, men ibland med en liten tvist som ska försöka få en ur bana. Det här kan vi se också i skapelseberättelsen, i paradisets underbara tillvaro där Adam och Eva lever i fullständig harmonisk relation till varandra, till skapelsen, till Gud. Och så dyker den där lögnens fader upp, djävulen. I bilden beskriven i skapelseberättelsen i form av en orm och frestar människan, prövar människan, prövar människans hjärta. Och det här handlar inte om det är mannen eller kvinnan som faller först. Men ormen tar till orda gentemot Eva och säger: är det sant att ni inte får äta från något av träden i det här fantastiska paradiset? Hör ni lögnen? För Gud hade sagt ni får äta av alla träd utom från kunskapens träd. Och det säger ju Eva till ormen: nej, vi får äta från det, men inte från kunskapens träd. Sen gör Eva någonting som vi nog lätt har till att göra. Hon skruvar till förbudet och lagen ytterligare lite till. Vi får inte ens röra frukten. Har Gud aldrig sagt. Det är bara att du inte får äta den. Så lätt vi kanske har det. Att skruva till det lite till så att vi säger det är så hopplöst svårt så att vi struntar i det där. Och så hör man hur den onde då säger: nej, nej, nej. Ni ska inte dö. Utan äter ni av den här frukten så kommer ni att förstå skillnaden mellan gott och ont. Det kommer ju bli nästan som Gud själv. Prova och smaka. Och se. Och så äter hon. Och sen så gör hon det som vi människor väldigt lätt gör. Vi drar med andra i fallet. Adam, tar du också? När jag läser den berättelsen så kan jag inte låta bli att tänka tillbaka till ett biobesök jag gjorde som tonåring. Jag har kanske berättat det många, men det sitter som en sån tydlig minnesbild över hur vi lätt agerar som människor. Jag skulle se Stjärnornas krig film, en av Stjärnornas krigfilmerna, Gedeons återkomst. Och jag hade sett fram emot det här. Jag kommer inte ihåg vilken åldersgräns det var då, men jag gissar på att det var 11. Och jag hade passerat de där 11 åren, så jag var där och köpte en biljett på Röda Kvarn i Ängelholm. Ursäkta, blev det reklam igen. Och det var alldeles proppfullt ute i foajén med folk som väntade där. Nu ska vi gå in och se den här filmen. Och så när de öppnar salongen så är det en som står och klipper biljetterna eller river eller hur det nu var. Så är det en liten kille som blir stoppad och så hör man hur han säger: du är inte 11 va? Och han blir helt stel. Nej, och inte han heller, och inte han. Och så pekar han ut alla sina kompisar och de fick vända i entrén och gå tillbaka. han drog med andra i fallet. Och så blev det så lätt för oss också. Oj, misslyckades jag, så är det så lätt att man drar med andra. Skapelseberättelsen är mångt och mycket en berättelse om människans hjärta, men framför allt är det en berättelse om Guds hjärta. Vad gör Gud när Adam och Eva har fallit och ätit av det enda förbudet som fanns, bröt dem mot? Det var det som den onde tog sikte på. Där var sprickan, där var möjligheten att förleda folket. Så tog de åt. De blir helt förskräckta, vi är nakna. Och det handlar nog inte om nakenheten, utan de känner sig totalt nakna inför Gud. Så de springer och gömmer sig. Också ett mänskligt drag. Men Guds hjärta visar på vem Gud är. Han söker upp, han ropar efter dem. Han, Adam, Eva, var är ni? Och så får de komma fram i ett möte. Och så gör Gud något alldeles fantastiskt. Han låter det första offret i historien ske. När han slaktar, han Gud själv slaktar ett djur. Första gången förmodligen som det blodet flyter i tillvaron. Han slaktar ett djur, tar skinnet och klär Adam och Eva. Han döljer deras nakenhet, deras synd, deras fall. En klädnad som sen kommer att återkomma lite längre fram. Vi lever i en tillvaro där vi kommer att möta prövningar. Där vi kommer att uppleva det som du sa, dödsskuggans dal. Vi lever en tillvaro där frestelserna kommer att göra sig påminda. Och tyvärr så kommer det att höras de här tongångarna inom dig eller utifrån. Det där är väl inte så farligt. Det kan väl inte... Gud är ju kärlekens Gud. Du måste ju prova detta om du ska leva fullt ut. Gud vill väl att du ska leva. Lögnens fader kommer och blandar sanningar och lögner för att lura oss bort ifrån Gud. Alla andra gör ju. Det kan väl inte vara så farligt. Och så vidare. Och så har vi, är jag helt säker på, alla erfarenheten av att det blir fel. I tanke, ord eller handling. Och så kommer den där rösten. För då skepnar den hos den onde. Den skiftar blixtsnabbt. Och helt plötsligt blir han anklagaren. Vaha. Det var inte bättre än så. Ska du kunna kalla dig en kristen? Ja. Du kan väl inte, när de säger att vi tillhör de heliga, så som du har tänkt, så som du har sagt, så som du har gjort. Och så slås vi ner. Men vet ni vad? Då är evangeliet detta. Att vi kan hänvisa till vår försvarare. När de där rösten kommer så kan man säga, du, det får du ta med Jesus istället. För att han för min talan. Och det är här som det kommer in. Har vi matat oss med löftena? Där jag kan hugga tag i bibelordet och gensvara ut mot den där rösten som kan komma både utifrån och här inne. Och bara säga åt alla som har tagit emot honom. Har vi gett rätten att vara ett Guds barn? Du är rättfärdiggjord på grund av min död och min uppståndelse. Man skulle göra en lång lista. Jag har en god vän som har gjort en sån härlig lista. Men bara massor med löften. 50 löften ifrån bibelordet som man bara skulle kunna mata in och tugga i. För att kunna bara hugga tag i. Åt mig har getts all makt i himlen, säger Jesus. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Åh, det är sant. Och vi har i tron på honom och i förlåtelsen fått ikläda oss de kläderna som det talas om i Uppenbarelseboken. En vit klädnad. En klädnad för en bröllopsfest. Där bruden, kyrkan, vi kristna är klädda i en brudklänning som är tvättad vit. Det här är lite motsägelsefullt, men den är tvättad vit i lammets blod. Jag är klädd. Gud har gjort en klädnad. Det är inte en klädnad där du bygger den själv och syr ihop någonting, utan det är Guds, precis som han gjorde med Adam och Eva. Jag själv gör ett offer för att du ska iklädas, och din nakenhet kommer att döljas. Så när jag ser på dig så ser jag bara Jesu gärning. För den är tvättad i hans blod. Israels folk höll inte måttet när de gick sin ökenvandring. Ingen människa har gjort det i historien, men Jesus höll måttet. Precis som vi fick läsa från Hebreerbrevet. Han har prövats på alla sätt, precis som vi, men han är utan synd. Det är honom vi får hugga tag i och hålla fast vid. Och då finns det ingenting som står i vägen för Guds kärlek över ditt liv. Ingenting i andevärlden. Ingenting som tar bort Guds kärlek över ditt liv.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.